bortsett från USA.
Maria, vad har du sett på sistone?
Nej, men jag tänker på att det som pågår inne i Ryssland just nu är en enorm förstatligande, en nationalisering av företag, utländska företag. Det är över 460 företag som Kreml har tagit över. Men det är också inhemska företag, alltså till exempel ägaren av Domodedovo-flygplatsen, en väldigt stor flygplats. Han har blivit av med den, ett stort jordbruksföretags ägare sitter nu häktad, anklagad för svindleri typ. Men det pågår alltså en nationalisering där inte bara då makten men också pengarna samlas i denna lilla klick runt Putin. Och det är väldigt illavarslande.
Tack Maria Persson Lövgren, Stig Fredriksson, Joakim Paasikivi och Luna El Shanti. Producent som har kommit upp här på scenen, Marina Nilsson Malmström. Ni hittar radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio Play. Tekniker Jakob Laller. Jag heter Fredrik Wahlström.
Och klockan är 3.
Ekonyheter. Idag är det 2 månader sedan massmordet på Campus Risbergska i Örebro. Men nu varnar krisstödjarna att ekonomi kan hindra vissa av de drabbade från att få vård och stöd. Socialsekreteraren Jamal Bayazidi är en av krisstödjarna i Örebro.
En del har flashback, tankar, rädd för bilar, rädd för ljud.
Krisstödjarna har skrivit ett öppet mejl till kommunen eftersom de har märkt att studenterna inte alltid har ekonomiska förutsättningar för att betala för den hjälp de behöver från vården, säger Jamal Bayazidi.
Ständigt rädsla som har tagit över i deras vardag och det där behöver bearbetas.
Kommundirektören svarar i ett mejl till Ekot att de har anställt en elevkoordinator för att fånga och upptäcka elevernas behov och kunna lotsa dem vidare till vården. Men skriver inget om vem som ska stå för kostnaden.
Rapporterade Karin Virenhede. I Argentina har president Javier Milei åkt på ett bakslag efter att senaten underkänt 2 domare som Milei gett platser i högsta domstolen genom en presidentorder. Bedömare menar att senatens drag att underkänna de Milei-vänliga domarna kan försvåra för presidentens radikala förändringar i Argentina. I Danmark har regeringen nu ställt sig bakom ett förslag om att införa ett digitalt cykelregister som ska göra det svårare att stjäla cyklar. Det skriver Jyllandsposten. Både Cyklistförbundet och försäkringsbranschen i Danmark har tidigare velat se ett sådant register med ramnummer där man ska kunna kontrollera om en cykel är stulen. Och nu finns det ett förslag i Folketinget. Förra året polisanmäldes över 48 000 cykelstölder i Danmark. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Det handlar om teater och flickskap i P1 Kultur alldeles strax. Men första tips inför kommande vecka.
Vem får Sveriges Radios romanpris 2025?
För mig känns det helt bizarrt. Vad tycker jag?
Lyssnarjuryn har makten.
Man älskar alla sina barn, men man har en favorit.
Och min lestadianska uppfostran är ungefär som det Kristina sa.
Hör Lyssnarjuryn diskutera de nominerade böckerna måndag till torsdag i P1 Kultur klockan 13 eller i appen SR Play.
Vi är beredda.
Jag kan skrika till, jag kan skratta högt.
Det här är torsdagens P1-kultur. Jag heter Lisa Wall och idag så ska vi prata om flickor på scen. Hur gestaltas de och vad kan vi se om vi speglar oss i dem? Och vi börjar i en riktig klassiker. När Bernardas man dör bestämmer hon sig för att sorgeperioden ska vara i 8 år. Hon låser dörren om sig och sina 5 döttrar. Det är varmt, det är instängt, det är köttigt. Det är Bernardas hus. Ja, kanske är det ett av de mest intensiva kvinnorum som vi har i världsdramatiken. De salar och sovrum som är Bernarda Albas hus. Det är den spanske dramatikern Federico García Lorcas klaustrofobiska klassiker från 1936. Samma år som han mördades av Franco-regimen. Pjäsen är en tryckkokare och har spelats sedan dess, nu på Göteborgs stadsteater med Marie Rickardsson i huvudrollen, och kulturredaktionens Jenny Telman har varit där. Hallå där, Jenny.
Hallå, Lisa.
Du, varför skrev han nu då om de här fem döttrarna och det här mamma-monstret? Vad är det han vill åt med alla dessa kvinnor?
Alltså det kan man ju tänka. Lorca var ju homosexuell i ett högkatolskt Spanien på väg mot fascismen. Så det är lätt att föreställa sig att han visste något om kroppen som så här slagfält och syndbärare. Och det är ju kvinnans svär, så då kan det ju passa med en pjäs med generationspjäs med bara kvinnor. Och just den här också, så kan jag tänka mig att han vill visa någonting om det här med att förtryckta så enkelt blir, du vet, så här, varandras vakter och medlöpare. Hur man liksom sköter bojorna själv. För inte en enda man syns i den här pjäsen. De bara viskas om, men det här kvinnofängelset liksom består. Mm. Så att det gäller ju även för Gud, kan man ju tänka sig. Alla följer reglerna om synd och skam, men han syns inte. Så det är en praktisk klassiker på det sättet.
Ja, du får ta det från början. Vad är det för en pjäs? Vad är det som den handlar om?
Ja, det här är en av Lorcas tre 30-talspjäser. Järma, blodsbröllop på Bernardas hus brukar man se som en trilogi om kringskurna kvinnor. Om att inte få gifta sig, vad det innebär att inte bli mor. Och så är det då Bernardas hus, som du sa, handlar om hur matriarken Bernarda beslutar om att den här döda fadern ska respekteras så mycket så han ska sörjas på heltid i 8 år. Och då stänger hon och 5 medelålders döttrar in sig i ett hus. Och inte en vindpuss ska få komma in. Det ska vara total isolering. Och enda sättet att få ett liv, det är då genom giftermål. Och den äldsta har ett sånt på gång. Den yngsta älskar samma man och spänningen ökar tills det exploderar.
Det här rummet då, de är ju instängda i det här huset. Det är varmt, det brukar vara svartklätt, det brukar vara väldigt klaustrofobiskt. Hur ser det ut i Göteborg?
Ja, men det är annorlunda. Det här fängelset på Göteborgs stora scen, det är stort. Det har nästan flutit ut. Liksom. Scenen har växt med kolsyreröken, som ju är teaterns sätt att få mjuka kanter på allting. Det är mörker och skuggor. Och sen är det liksom som en bukett med brudkistor eller likkistor som roterar. Matbordet roterar. Vridscenerna är verkligen igång här. Och det är också ett sätt att visa på den här rundgången, evighetslopen. De kommer ingenstans. Men det kanske maffigaste, på ett sätt enklaste tricket, det är en jättespegel i taket. Alltså tänk dig en rund spegel stor som ett vardagsrum. Mm. Och då projiceras ju det som händer på scenen även i taket. Så att döttrarna kraschar till exempel ner i sina kistor, då ser man dem ju inte, men man ser dem uppifrån. Så på ett sätt så kan man väl tänka sig att man ser
bevakas
dem inifrån. Ja. Så frågan blir, det här rummet gör, är det här ens ett hus? Är de i helvetet eller är de i himlen? Eller är det kanske bara en illusion om att de är instängda? Finns det väggar? Det finns väggar. Det finns en hingst som sparkar hårt. Det gör det Bernardas hus på ett inte helt undertydligt sätt. Men det är fint. Det är spännande med det här liksom flytande. Att man inte riktigt vet var man är.
Vad säger den då om kvinnor eller om flickor?
Ja, alltså, Det har ju hänt en del sen den här pjäsen skrevs, kan man ju säga. Alltså, vi har haft liberala stökiga vågor, man bara är nu, så har vi haft MeToo, och nu är inte MeToo så poppis längre, och så kommer en jättelik konservativ våg flytande, och sen så har vi en högljudd, liksom senmodern, ung feminism bredvid den. Och sen har vi liksom hedersproblematik parallellt med det här, så att jag var också nyfiken på det. Vad händer liksom med Bernardas hus? Men det liksom tycker att man har verkligen lyckats med här, Nora Nilsson som är regissör, det är liksom en överenskommelse med publiken att det går inte att skildra hela det här, vad ska vi säga, patriarkala luftslottet om vem flickor och kvinnor är utan galghumor. Alltså en viss skev ironi. Jo, men du vet att många idéer, de här typen av idéer om kvinnligheten, de är ju absurda. Du vet till exempel idén om att att hon är något rent som kan bli smutsigt. Att det feminina är blygsamt, saktmodigt. Det här är en roll som ska spelas och det här har vi petat på ganska mycket. Och den här ensemblen då i Göteborg, den spelar på det sättet att de vet det här, att under den här väldigt stela könsrollen så finns ju bara vanliga håriga människor, dumma, lata, smarta vuxna. Och det här glappet mellan vad kvinnan ska liksom symbolisera och vad hon är så stort. Så då spelar man då ingen nämnd, ingen glömd gör det här, för de är verkligen en grupp. De spelas lite uppskruvade, lite som dockor, lite ironiska, jättebarn. Man pratar lite bebisspråk, rör sig som på en tråd. Och den äldsta som ska vara så väldigt ful är väldigt viktigt i Lorcas pjäs. Hon har fått så här jättetjocka glasögon. Martha Andersson Larsson, hon har ju puckelrygg och den döljer hon liksom i en liten prydlig damkofta och pars, och så stirrar hon hätskt på alla. Och det här är väldigt roligt. Det är första gången jag har hört liksom någon skratta åt Bernardas hus. Mm-hmm. För man har tagit med sig en stämning av, du vet, det är inte möjligt. Ska vi leka den här liksom dockleken en gång till? Liksom ett sista exempel på det här, det, du vet, det finns ju så mycket undertryckt sex i den här pjäsen.
Alltså, hur då?
Erotiken ska vara så viktig, de här instängda kvinnorna ska nästan explodera av lust och liksom, de vill ju ha ett liv. Men här då, när det här händer på scenen i Göteborg, då liksom någon somnar ifrån alltihopa och sen så kastar de sig över varandra och börjar hångla med varandra. Hela tiden med en idé, alltså ska jag vara den här jungfruliga rollen? Och det här är väldigt kul, det är väldigt modernt.
Hur slutar det här, undrar man ju.
Ja, för de som inte har sett Bernardas hus så vill man liksom inte avsluta. Men det finns ett väldigt tragiskt slut på den här berättelsen. Och kanske att i den här uppsättningen så glömmer man bort lite av det här sarkasmen och gör ett väldigt realistiskt slut som egentligen hamnar lite på sniskan. Men det är slutet. Det är på vad jag sniskan. Säger om sluten. Ja, lite på sniskan. Inte så jättetydligt. Men för övrigt så är det ett smart sätt att ta sig an det här Bernardas kvinnorum faktiskt.
Mm. Jenny, sitt kvar. Vi ska bjuda in fler gäster i det här samtalet, för vi ska nämligen fortsätta prata om det här flickskapet på scenen, och då i två nyskrivna pjäser om unga kvinnor.
Har jag inte rätt?
Jo, du har alltid rätt.
Det har jag, för jag är en fucking king. Jag ska fan säga det till rådhuset, att sekunden som vi slutar tävla med varann, då kommer vi ta över världen.
Världen eller Helsingborg?
Det är väl samma sak?
Ja, på Helsingborgs stadsteater så hade på kvinnodagen en nattlig såpa om sex Helsingborgs tjejer med inslag av reality premiär. Den heter HBG Girls och manusförfattare Elis-Sofie André. Välkommen till PET Kultur.
Tack så mycket.
Du har ju också skrivit en pjäs här nu med bara unga kvinnoroller på scen. Varför det?
Alltså, nej men jag ville gärna skriva någonting som var väldigt mycket för unga tjejer, men också med unga tjejer. För det som jag kan känna lite grann idag, när man kollar på teater som ska vara, och man ska locka in då så här, unga kvinnor till teatern, pratar man om, och speciellt då unga vuxna, det är att då gör man ofta egentligen en vuxenföreställning och sen säger man att det ska vara för unga vuxna. Och så kollar man på det och man bara nej, men det här är ju liksom för de som är 60 plus, men absolut. Och då kände jag att nej, nu ska vi göra någonting som är verkligen för den här målgruppen. Och då tänkte jag, hur ska jag göra det? Ja, men då måste jag intervjua tjejer mellan 15 och 25 och utifrån det skapa
en pjäs. Hur hittar du den här flocken då?
Sociala medier.
Förstås.
Och då var det främst via en Facebookgrupp som är liksom då, pjäsen utspelade sig i Helsingborg. Jag intervjuade tjejer mellan 15 och 25 från Helsingborg med omnejd. Och då lade jag ut i den här Facebookgruppen att jag bara, nu håller jag på med en pjäs. Får jag lov att intervjua er? Det är högst anonymt. Så där fick jag så många som hörde av sig. Och sen lade jag ut det på typ Instagram. Och bara, hej, jag söker girls. Mm. Och då var det också att det bara trillade in. Och de bara, jag kan berätta allt.
De gjorde det.
Ja, gud ja. Nej, men jag tänkte att jag skulle sitta där i 40 minuter. Kanske med tjejerna, var och en. Men jag satt ju där i 2,5 timme, något sånt.
De här intervjuerna du gjorde, förändrade de din bild av flickan?
Alltså, den bekräftade mycket mer. Jag tänkte ju, men det är mycket som har hänt ändå. Nu är jag ju 28 och jag menar som sagt mellan 15 och 25. Och jag tänkte, nej men det har hänt massvis sen jag var 18. Nej, det har inte hänt ett skit. Och sen liksom, när jag gick igenom då, jag visade det för mamma och hon bara, nej det har inte hänt någonting heller sen 80-talet. Jag bara, nej, okej, jag förstår.
Fanns det var det det som överraskade dig?
Eller? Ja, men ja. Alltså det är ju bara att typ så här, samhället har förändrats. Men hur det är att växa upp som ung tjej, det är exakt samma sak. Folk känner likadana saker och allting bara loopas hela tiden.
Det är likadant, säger. Hur är det då?
Ja, alltså det som är lite kul det är att när de är runt 18 då tänker de, då sa de inte ju att de hade koll på allt. Det var en tjej som sa att hon hade kunnat gå in idag på riksdagen och bara ta över Kristerssons jobb och hade kunnat lösa allt. Alla problem, allting. Hon hade bara fixat det.
Underbar inställning.
Ja. Ja, men alltså, hon var stensäker på det. Och det är inte ett unds tvivel, verkligen. Medan när de är typ 23-24, då har de suttit där istället och bara, jag kan ingenting. Jag kan ingenting, jag har inte koll på någonting överhuvudtaget. Jag har kuggat alla tentor typ. Vad ska jag göra med mitt liv? Jag var på pressbyrån kanske, vem vet. Så det har verkligen varit den distinkta skillnaden, har varit väldigt kul. Och då har jag tänkt lite grann, vad händer med den där självsäkerheten? När tappar vi den? Tappar vi den på studenten typ?
Vad blev det då för flickskap där på scenen sen?
Det har ju blivit en väldigt varm komedi. Har det blivit. Jag hade liksom, jag kände att man kan gå två håll. Man hade kunnat gå mycket åt typ så här, hållet som är många tjejer går, mår dåligt idag. Ätstörningar, sociala medier, jada jada. Men då tänkte jag, nej, det ser vi så himla mycket hela tiden. Då vill jag hellre gå åt det komiska och det varma. Och det flickskapet och systerskapet som är. Men som också kan då skära och göra ont.
I studion i Stockholm tillsammans med Jenny Telemann så finns också regissören Carolina Frände. Välkommen till P1 Kultur.
Tack så mycket.
Du har ju jobbat med flickskapet på scen i många år. Du har under din tid som rektor på Teaterhögskolan så tog du till exempel initiativet till det utforskande projektet att gestalta kön. Och nu har du översatt en engelskspråkig klassiker och regisserat Utflykt till Hanging Rock. Det är musiken till föreställningen som vi hör här i bakgrunden av Erik Enoksson. Jag tänker att vi ska börja med den här pjäsen, Carolina. Vad är det för en historia?
Det är en dramatisering av en roman som kom ut 1967, skriven av en australiensisk författare som heter Joan Lindsay. Och hon var 60 plus när hon skrev den här boken. Då hade hon liksom levt ett ganska diversifierat konstnärsliv i Australien hela 1900-talet. Och så skrev hon den här boken och den blev en sån enorm kultroman, liksom ganska omgående, och sen har det gjorts olika adaptioner av den, men framförallt är väl en film av Peter Weir som kom 1975, ganska känd för de som är liksom en generation som gick på bio på 70-80-talet.
Jag fastnade för den här bubblande av förväntan i sina finaste kläder och med ett löfte om att till och med få ta av handskar och snörkängor när de kommit en bit på väg, tar flickorna plats i vagnen. Vad är det för flickor?
Det är brittiska flickor, alltså deras föräldrar är antagligen i Australien eftersom Australien vid den här tiden är en koloni eller ja, det är en del av det brittiska imperiet, det är det. Ju fortfarande liksom, på ett vis, men ännu tydligare då, och Australien är också ett straff i den här tiden, det är väldigt långt borta från England. Och man förflyttar sig dit för att kanske utföra någon form av arbete för att civilisera den här ociviliserade kontinenten. Och de här flickorna är brittiska, de absolut flesta av dem är brittiska. Så de är placerade på den här skolan då, som heter Appleyard College, mitt ute i den australiensiska bushen. Alltså i ett landskap som är vilt och på många sätt obeträtt, får man
nog
säga.
Men den här utflykten är ju... Ja, det händer ju något.
Ja, det gör det. De får åka på utflykt en gång om året och det får de göra på Sankt Valentindagen, det vill säga 14 februari, det vi numera kallar Alla hjärtans dag. Så får de åka på utflykt till en plats som heter Hanging Rock, och det är en klippa som ja, finns i verkligheten också och som är en helig plats för Australiens urbefolkning, aboriginerna. De får åka dit för att titta på detta underverk. Och Australien är ju en vulkanisk kontinent. Det tänker inte vi så ofta på, men det är liksom, den liksom ligger på en av våra kontinentalplattor på ett sätt som gör att den också har förändrats över tid på grund av de naturkrafter som liksom verkar under den.
Och vad händer med flickorna? Ska man säga
på
någonting
platsen
om det?
Så, ja, det kan man väl göra. Jag menar, det är ju bara en del av berättelsen. Alltså, det är så att några av flickorna försvinner vid Hanging Rock. Mm. Man kan säga att de blir bergtagna för att liksom använda ett...
Jag tänker att den är lite speciell, den här pjäsen, för att den utspelar sig i början av 1900-talet, men den är skriven på 60-talet och du sätter upp den för en publik nu. Hur har du tänkt liksom, kring flickskapet i de här olika tiderna?
Jag tror att det där flickskapet år 1900 som det här då när det utspelar sig, jag tror att det är ett sorts flickskap som vi betraktar från vår horisont här 2025 som en ganska liksom korsetterat flickskap. Det är väldigt instängt. Om Bernarda är instängt så är liksom det här ett snäpp till på något vis. Det är också det oskuldsfulla flickskapet. Alla är klädda i vita kläder. Man har liksom täcker alla delar av sin hud, apropå det här med att få ta av sig handskarna. De tar av sig sina skor och strumpor vid ett tillfälle, och det är ju liksom så... Ja, det är ju så över alla gränser, så att det finns liksom inte någon... Så att jag tror att vi tittar på det flickskapet som en väldigt så här, som en dockhusmodell av flickskapet. Det är liksom en sinnebild för det i det visuella och det yttre. Men vi är också väldigt intresserade av vad som pågår in i den där flickan, som att det måste pågå ett uppror in i den där väldigt korsetterade kroppen. Någonting annat är inte möjligt för oss liksom, utifrån vårt perspektiv.
Jenny Telemann, vår teaterkritiker, jag tänker att det finns så här markörer, saker som vi måste vara, man måste vara överens med publiken när man sätter upp en flicka liksom på en scen. Vad är det för markörer som krävs för att gestalta en flicka?
Ja, det känner jag igen det här som Carolina säger, att någon typ av bubblande annat inombords än det man visar utåt. Annars är flickan faktiskt lite konstig. Sen kan jag också tycka ibland att en flicka är ju sällan så här ensam med sina tankar om Gud och existensen. En flicka är ofta gestaltad i relation till andra. Det är sällan en flicka så här, ja, mamma mår dåligt, det skiter väl jag i, eller jag har press på mig, det bryr mig inte om, utan kanske de två sakerna som ju inte gäller bara för scenen då, utan som kanske hur vi ser en flicka.
Eli Sofie, vad säger du? Vad krävs för att gestalta en flicka? Vad är det för markörer?
Ja, nej, men alltså mycket det här med det bubblande håller jag också med om. Att det är liksom att det är någonting som nästan brinner inuti och som är på väg att ta sig ut. Och att det är ju ofta i den här puberteten och övergången att det är så mycket hormoner i kroppen. Och också framförallt att när man kommer in i det, liksom då, när man lämnar flickkroppen och går in i den här kvinnokroppen, och speciellt när man är mitt emellan, så blir det också väldigt mycket i det här med vad är jag i det och varför ändras andras blickar på mig.
Carolina, vad säger du?
Ja, men jag tänker också att det finns någonting, att vi vill gärna att det ska finnas någonting okontrollerbart i flickan som liksom ska...
Vi vill?
Ja, jag tror faktiskt att vi vill det. Och nu pratar jag ur publikens perspektiv eller ur någon sorts gemensam vilja av att flickan ska vilja spränga sig ut genom de där gränserna. Å andra sidan så kan man ju fundera på om vi inte också bevara de där gränserna just genom att lägga de föreställningarna och de idéerna på flickan. Jag kan ibland tänka liksom att Simone de Beauvoirs uttryck det andra könet har liksom låst in oss lite i att det är det andra könet. Det skulle ju också kunna vara det första könet eller bara könet på något vis. Vi har liksom en förväntan om att det ska vara just något annat. Det är inte
liksom
det man ser på ytan på något sätt. Det är inte det.
En icke-norm.
Ja.
Ja, och så liksom kroppslighet. Jag menar, tänker sig att man är flicka kan man ju vara då kanske från 2 år till 17 år, om man säger så. Jag kan det händer ju någonting när man gestaltar en flicka i puberteten, när kroppen och allt det här bubblande som man pratar om, då känner vi igen det på något vis. Men sen finns det ju till exempel om man ser på barnteater eller inom barnlitteraturen, så kan du ju ha en Pia Lindenbaum-flicka som är 7 år, och där kan man ju ägna en hel gestaltad berättelse åt att hon är arg för att solen skiner för varmt, jag orkar bara inte vara här, medan någonting händer om och om och om igen i loop efter loop när vi är på väg in i det knoppande.
Vad är bra att undvika, tycker ni, när tjejer ska gestaltas på scen? Elisofie?
Ja, men jag tycker väl det, och nu talar jag verkligen liksom ur personliga, jag tycker det är skönt att undvika alltså det feminina. För där kan jag känna att det blir att om man ska porträttera tjejer framförallt på scen, så blir det som att då ska vi ska vara så tydliga pojkflickor, vi får inte lov liksom att anamma någonting av det feminina. Inget rosa, allting ska vara hårt, och det ska liksom vara nästan som att det är typ män som porträtteras. Och då tycker jag man tappar vissa väsentliga delar som gör att jag kanske är irriterad som publik ibland när jag ser på sådana föreställningar och bara okej, men skriv om en man istället då, om det nu är så jävla viktigt.
Carolina, vad säger du?
Nej, men jag tänker på det Lisa sa, att jag tycker att flickor får ta väldigt mycket ansvar liksom, när man gestaltar dem. Och det tror jag blir nästan som en uppmaning, att man ska ta relationellt ansvar. Man ska liksom ta ansvar för kollektivet. Man ska vara både omhändertagande och stark. Jag tänker på en sån karaktär som ju ändå har svirrat sig upp på scenen, Matilda, Roald Dahls Matilda, som är ju ett genibarn, liksom, en geniflicka. Och där tycker jag att det har varit intressant att se hur hon också har transformerats när hon har tagit sig upp på scenen och blivit mycket mer relationell än vad hon är i Roald Dahls liksom, originalberättelse. Och det tror jag också har att göra med det där att på scenen hanterar vi liksom kroppar, tredimensionella kroppar på något sätt, och då vi står liksom inte riktigt ut med om flickor är liksom ignoranta eller nonchalanta eller jätteotrevliga.
Det var väl därför det var så härligt att se en av de här döttrarna i Bernardas hus som bara somnade ifrån allting. Ja. Det var så här, va? Men tänker hon inte liksom delta nu i allt det här?
Men jag tänker att det där är intressant, det du sa om sexualiteten där och att somna ifrån sexualiteten. Jag blev väldigt triggad på att se just någon somna ifrån sexualitet, en kvinna göra det, därför att på något sätt så tänker jag att vi också sätter den där tonårsflickan i relation till en viss typ av sexualitet som man ska vara väldigt intresserad och triggad av. Men det förhindrar ju också någon sorts utforskande av andra sorters erotik eller begär. För jag tycker begär är intressantare egentligen än sexualitet i relation till flickor. Liksom. Mm.
Vad fyller pjäser om unga kvinnor, om flickor, för roll idag då? När mycket av det som kvinnorättskämpar har jobbat för är självklarheter nu för en ung publik.
Menar du nu såna pjäser som verkligen är för flickor eller de här som nämnde som egentligen är för 60-åriga kvinnor?
Ja, jo, kanske lite både och. De som porträtterar flickor, som gestaltar flickor på scen. Och det blir ganska brett. Carolina?
Jag vet inte om jag håller med dig om att jag tänker att unga människor idag tycker att det är självklart att de har alla de där rättigheterna.
Nej.
Och så som vi... Jag tror att min generation som är födda på 70-talet, vi tänkte så. Men den unga generationen tänker faktiskt inte så. Dels därför att vi har ett helt annat flöde liksom, av information och relationer globalt. Där det är så oerhört tydligt att vi lever i en liten enklav liksom, av privilegier på något sätt. Det är mycket tydligare för den unga generationen. Jag tror att det också är så att faktiskt att biologiskt kön, det har fortfarande en stark liksom, koppling till våld och övergrepp och så vidare, alltså i det reella livet, det har ju på andra ställen än hos oss, men även hos oss, och det gör på något sätt att man kan liksom inte komma undan könet. Mm. Även om man gärna skulle vilja komma förbi könet, så ska man säga att tiden har visat det på något sätt. Det ser man ju med den nya feminismen som växer fram, bland annat nätbaserad feminism, som ju är otroligt liksom vad ska man säga, cynisk på ett vis.
Elisofia, jag vill hinna höra vad du säger också om vad fyller de här pjäserna om unga kvinnor för roll?
Men jag tycker att det fyller en jättestor roll i och med att vi skapar, det som jag kan känna med HBG är att vi har med det här, jag och regissör Rosanne Barjavi har liksom skapat en föreställning som tar och ger scenkonst till en helt ny generation. Och vi har ju haft eftersnacks liksom tillfällen efter vissa föreställningar, till exempel igår vid ett tillfälle. Och då stod vi liksom i typ 25-30-40 minuter och pratade med en grupp tjejer som sa att det här är första gången sedan de var typ 10 år som de har gått på teater, och nu var de typ så här 25. Och att de sa typ, okej, men det här kändes som att det var för oss. Och jag bara, ja, men okej, då måste vi fortsätta göra sån teater så att vi fortsätter och sprider scenkonsten.
Jenny, vad säger du? Du får de sista dallrande sekunderna.
Vad man ska ha det till?
Ja, vad fyller de för roll, de här pjäserna?
Nej, men de fyller den rollen som väl behöver fyllas och som teatern ju ofta är bra på. Det är att man trots allt ser många olika sorters flickor. Och också faktiskt i olika ljus, med olika färg, med små förflyttningar, olika scenlösningar. Så flyttar man väl ändå lampan lite försiktigt några centimeter på ett annat sätt än kanske väldigt grundläggande tv-serier gör eller så.
Tack så mycket, Jenny Telemann, teaterkritiker här på Kulturredaktionen. Tack Carolina Frände, du har regisserat Utflykt till Hanging Rock. Den finns 6 datum kvar att titta i Varberg, Vara, Kalmar och Växjö. Tack Elisofie André, dramatiker. HBG Girls spelas på Helsingborgs stadsteater till den 26 april. Här i P1 Kultur så ska vi fortsätta prata om scenkonst, men nu ska dockorna få ta över. Malmö Dockteater firar 10 år och ikväll så är det urpremiär för En trappa till himlen. Här i studion så finns grundaren och göra altaren Erik Holmström. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Du, vi har samlat ihop ett litet collage med ljud från några av föreställningarna under de här 10 åren. Vi började.
Något sånt här, eller?
Just det. Grymt. Hur ska vi börja?
Och han belönade henne med en glimt av sitt bara bröst.
Hur är det att jobba där inne egentligen? Sveriges minst omtyckta myndighet.
Och nu har vi fått lite problem med upphovsrätten där. Så att det vi har sagt nu är att man får välja dikter där författaren har varit död i minst 70 år. Brecht är ju död och det är ju bra, men han är inte tillräckligt död.
Vad tänker du när du hör det här, Erik?
Ja, det blir... Det är kul.
Ja, vad bra.
Vissa, några saker var ett tag sedan. Börjar bli det.
Ja. Vad var det som fick dig att börja jobba då med dockteater? Vad är det man kan gestalta med dockor som man inte kan med konventionell teater?
Ja, ibland ska man vara så, dra till med så mycket att det går bara att göra med dockor. Och så är det ju inte. Liksom. Det är klart man kan göra, men de passar bra till vissa saker tycker jag. Det var ju liksom att jag fick en fix idé faktiskt. Det var inte givet. Jag har ingen dockmakarutbildning eller har ingen bakgrund att jag har varit spelat med dockor eller så. Utan det kom, liksom, jag ville starta en liten källarteater i Malmö. Och så bara gick jag en dag och fick faktiskt en fix idé. Fan, dockor. Det är ju skitkul. Alltså... Och det var liksom en kul idé, men så började jag liksom tänka på konsekvenserna att dels så här, vem har sett, jag har inte varit och tittat på så mycket dockteater för vuxna då, jag tänkte det här ska ju vara för vuxna och sådär. Och det var så befriande liksom att ingen vet kanske riktigt vad de ska förvänta sig. Så det är också ett lite blankt ark, alltså det finns ju en lång tradition av dockteater,
ja,
men
visst.
För mig och för liksom kanske publiken idag att det är lite sådär okänt, och så tänkte jag att jag har ju alltid liksom, jag har ju själv vill att arbeta med teater mer förhöjd, teatral, lite så. Kanske inte arbeta med det här att det är på riktigt och när realismen. Men plötsligt såg jag framför mig liksom dockor som är på riktigt och är realistiska och är dokumentära. Och liksom, ja, det kom så jäkla mycket idéer ur det där.
När du tittar tillbaka så här nu då, liksom, finns det något som du hade velat säga till ditt 10 år yngre jag? Om du vet vad du vet idag.
Vet du vad jag hade sagt? Fan, vilken bra idé. Kör! Faktiskt. Ja, men det har ju, för mig har det varit så här, sen jag startade den här dockteatern så då har jag känt mig som en konstnär faktiskt. Alltså med ett konstnärskap. Och teater befinner sig ju så mycket däremellan, så att säga, en konstart och ett hantverk och... publiktänket och vad vi själva vill uttrycka oss. Vi befinner oss i en skärningspunkt och det är många människor som ska samverka och vi pratar hela tiden om publiken ska liksom få sitt och, ja, och så vidare. Och man kan gå åt lite olika håll där. Och sen jag startade Dockteatern så känner jag att jag har fått gå in i ett konstnärskap som jag håller på med och som jag fortfarande gör och kommer nog fortsätta med. Liksom. Som är jobbigt, svårt, konstigt, men jag släpper inte för att det är, jag håller på med någonting. Liksom. Och ja, det är ett roligt utforskande verkligen.
Mm, för jag tänker att ändå på hyfsat kort tid då, de här 10 åren, så har ju Malmö Dockteater blivit något av en institution. Ni har prisats på flera olika sätt och lyfts ofta fram som nydanande. Och så här. Hur har du lyckats med det här?
Nej, men det var nog lite grann att det var så ovanligt faktiskt. Så att det blev så där, oj, först så tänkte jag, jag fick ju verkligen höra det, att folk tyckte jag hade blivit lite tokig på riktigt. Alltså så här, vad händer, Erik? Du har ju börjat få så att du kan få frilansjobb och sådär, men så väljer du att liksom gå ner i något källar och börja göra dockteater. Alltså, och då kände jag så här, men de fattar inte vad det här är för det. Ja, och så där. Och sen hade vi vår premiär och då tror jag liksom folk såg också de här möjligheterna. Vi gjorde ju en ganska, vad jag tycker, storslagen första föreställning med liksom 20 stora dockor och vi gjorde Arbetsförmedlingen i gråskala och vi tog Roland Paulsens bok Vi bara lyder som handlar om Arbetsförmedlingen. Det var ganska en slags mastodont dockteater. Så den gjorde vissa avtryck också. Sådär. Men ja, vad ska man säga, vad har jag gjort för att... Ja, det har bara väckt, jag tror de här dockorna har väckt så mycket nyfikenhet och lust och liksom testa saker och det är liksom helt, det är nästan det som driver mig. Vad skulle hända om vi gör platta dockor? Vad händer om de är små? Vad händer om vi gör en dockor som inte pratar? Eller ska de, och liksom dra det här längre med hur dokumentärt kan det vara? Hur lite kan det handla om? Ska det bara vara en vardag som bara inte handlar om så mycket? Och då har jag ju märkt det också att dockor har ju den här förmågan att publiken liksom läser in så otroligt mycket i dem. Alltså mer än i mänskliga skådespelare så att säga.
Nämen.
Det är lite som projektionsytor kanske. Så ibland har jag nästan tänkt att nej, men vi tar bort den repliken och den repliken så får de bara vara tysta. Och så vet jag, där får publiken tillfälle att lägga in det de har i sina liv i de här dockorna. Så det tror jag det finns någonting också faktiskt.
Hur mycket arbetsskador har du fått av att stå bakom? Du är ganska lång och det här kanske bara är mina fördomar om dockteater. Att man är lite ihopkrupen ofta eller liksom superkoncentrerad med väldigt små rörelser. Hur har det påverkat dig?
Nu har ju jag liksom utsatt andra oftast för de här värsta arbetsskadorna, men det har ju förekommit, speciellt i början när jag, det har jag ju lärt mig. Det kanske jag hade sagt för 10 år sedan. Gör lätta dockor, för annars kommer du skada dina medarbetare. Ja. Och det har ju tyvärr liksom hänt liksom, ibland lite grann. Alltså att det blir, speciellt när man repeterar, man ska göra samma scen. Alltså att göra en dockscen är otroligt tålamodskrävande. Man kan hålla på en dag med att en docka typ ska resa sig från en stol och gå till andra sidan rummet. Och då kan man glömma bort ibland att jävlar, jag ska stå i den här konstiga positionen liksom, och spela med det här. Så det är liksom absolut. Sen finns den andra arbetsskadan av att, man ser nästan på mina fingrar nu, när det närmar sig premiär, då börjar jag få mer och mer sår på fingrarna. Ja, för att man håller på med olika knivar och så är det stressigt. Och så man måste ha jättemycket plåster och det blöder jättemycket. Och så har man ont i, här stack jag jätteont i pekfingret nu för jag stack in någon träflisa där under nageln. Så det är den andra arbetsskadan, att man kan skära upp sig själv lite grann.
Ja, jag tänker så här, du kunde ju ha gjort en best of nu då, så här med 10-årsjubileumet eller en återpremiär liksom av någon tidigare så bejublad pjäs, men inte då. Så Nej. Jobbar inte du?
Nej.
Nej, nu är jubileumsföreställningen då helt ny. Den heter En trappa till himlen och det är urpremiär ikväll. Är den klar?
Nej.
Nej, är det sant?
Nej.
Vad är kvar?
Det var ju kvar. Alltså det kom, det.
Man du har en lång lista i fickan,
ja,
eller?
Det är listor, det är så mycket listor. Men saken är att det här har ju inkorporerats. Det har ju varit en sån här, vi jobbar ju nu i en otrolig sån process, liksom, där saker bara börjar leva sitt eget liv på något sätt. Så vi som har jobbat med den här lite grann liksom tappat kontrollen för den. Och det gäller ju att vara i det här nu. Och det handlar ju delvis om det, att de inte blir klara med det de håller på med. Som livet är kanske liksom. Men då måste jag nu acceptera också. För jag jobbar ju oftast som regissör. Men nu är jag själv på scenen med cirka 30 dockor som jag ska manövrera, som liksom har olika karaktärer och handlingar. Och då ska man ju plugga text också när man är skådis. Jag menar, har man en hel afton föreställning, man ska stå själv med dockor, man ska plugga text. Och det
har, alltså, har inte hunds
med. Ja, men lite grann, det sitter det här, jag har spelat in för publik, jag spelar för publik, och det är spännande varje gång. Och det som är utmaningen för mig är att jag måste våga liksom vara i det här nu. Att det blir inte bra av att låtsas att man är färdig när man inte är färdig. Då är det bättre att vara i den här processen, och jag kanske ska fortsätta vara det. Men det är skitläskigt.
Mm.
Och ja.
Men, så nu känner du vad då?
Jag försöker så här bara tänka, publiken är mina vänner. Vad, herregud, det är roligt. Jag har roligt. Jag tycker om dockor. Jag tycker det är kul att hålla på där, och jag vet nog egentligen ungefär vad det ska handla om. Och, nej, men nu låter det som att det är helt ofärdigt.
Så ren skräck alltså.
Ja, det är premiärdag idag också, så alla de här tankarna kommer. Jag måste jobba bort dem. Jag måste liksom bara så. Det är bara kärlek. Jag älskar just att stå på scen. Jag älskar att göra dockor. Jag älskar när publiken vill titta på det vi gör. Och det här ska bli jättekul. Så, ja.
Alltså, vad handlar det om? Jag vet inte om jag riktigt har det klart för mig. Nej. Vet du?
Ja. Nej, men det handlar om en... Jag har ju tyckt att det är så fint med dockor. Det där jag sa, att man liksom läser in saker i dem. Jag tycker det är så fint när dockor strävar efter någonting. När de liksom... Så de här dockorna, det de har framför sig, att de ska skapa ett verk som handlar om vad det är att vara människa. Och det är det de håller på med. Liksom. Men det är en så stor fråga det här, och det är så svårt. Och det är så,
hur tar de sig an det?
Ja, det växer ju det här liksom, frågan. Och de har liksom ett, det här är min fantasi då. Ja. Det här är en uppsättning om en, där de ska göra en uppsättning utan ramar. Alltså de har inget premiärdatum. De har inget manus. De har bara den här frågan. Liksom. Och det, ibland kan ju ramar vara lite bra. Men de har inga ramar. Så det är liksom, det vidgas och vidgas och vidgas. Och sen, och det, folk dör och föds. Och det liksom, ja, vi är inspirerade av Strindbergs Ett drömspel. Från början skulle vi haft med det mycket mer. Men det finns inget kvar av det. Men nu märker man, oj då, det var ganska drömspel det här. För att det... Ja, det är liksom, de måste avbryta allting, det är en som ligger och blöder för den har varit med om en olycka, och så liksom fortsätter, kommer läkare upp på scenen, och det är liksom, ja, det kan också vara så att det kommer in en dockpublik, man spelar också för dockor.
Du, en sista fråga. Har dockteatern fått en annan ställning genom ditt arbete med Malmö dockteater?
Ja, men om jag får svara kort så jag måste ändå svara ja på det, och för att jag märkte för 10 år sedan, då var jag ju helt uppfylld av det här med dockteater. Och jag har ju varit en sån regissör som ringer dem ibland från en teater och frågar, kan du komma hit och jobba? Och då har jag sagt, ja men jättegärna. Och nu har jag börjat med dockteater. Kan vi sätta upp en dockteater? Och då sa de, alltså, vi kan väl ha med en docka. Skulle väl vara underbart. Men vi kan inte kalla det för dockteater, för det skrämmer nog bort lite publik. Så okej, men jag tar med en docka då.
Men nu
ringer de och säger, hej, vill du sätta upp något här? Ja, absolut. Det vore skönt att inte göra något med dockor, för det är så jävla tålamodskrävande. Jo, men snälla, vi vill ha dockteater. Så då får man väl ändå säga att ja på den frågan.
Tack, Erik Holmström, grundare av 10-årsjubilerande Malmö dockteater. Ikväll är det urpremiär för En trappa till himlen.
Håll tummarna.
Ja, det gör jag. Nu ska vi få en obsis här. Det har handlat om kritik denna vecka i OBS, och i den avslutande delen av serien så ska det handla om litteraturkritikens plats i en värld i kris. Vi ska höra en essä av författaren Anina Rabe från 2016 som känns påtagligt här och nu.
Ibland i mitt yrke som litteraturkritiker kan jag undra vad jag håller på med. Vad är det här för profession egentligen? Det är ju någonting besynnerligt och tvetydigt i denna metasysselsättning. Att skriva om det som redan är skrivet. Att försöka gestalta det redan gestaltade. Den legendariska litteraturkritiken Clara Johansson skrev i en av sina krasst självhäcklande aforismer apropå kritikeryrket. Att skriva om diktare är ju dock en malplacerad beskäftighet. Har de inte uttryckt sig? Vilken impertinens då att komma lufsande bak efter och försöka uttrycka dem en gång till. Och hur mycket vi kritiker än med viss rätt vill framhålla kritiken som en litterär form i sig, ligger den ändå av hävd ett snäpp under den så kallade äkta varan, litteraturen, de verk vi är satta att recensera. Litteraturkritik är dessutom en aktivitet som oftast är dömd till en form av misslyckande. För hur kan man någonsin omfatta ett komplext verk på några ynkliga rader? Jag tror att nästan varje kritiker med någon ambitionsnivå alltid känner att hen kunde ha sagt mer, varit rättvisare. En bra litteraturkritiker bör besitta en säregen kombination av orubblig auktoritet och lyhörd ödmjukhet. Hen bör ha kunskaper nog att kunna förankra verket både i en litterär tradition och dagsaktuella tendenser. Hen ska vara en ledsagare, en introduktör, en uttolkare och sist men inte minst en passionerad läsare med ett skarpt öga för detaljer, såväl språkliga som innehållsliga. Den typen av specialiserad kritiker är, vågar jag påstå, sakta men säkert på utdöende. Hur sällsynt den håller på att bli påminns jag om när jag läser två essäsamlingar av just sådana litteraturkritiker. Det är Madeleine Gustafsson i en samlingsvolym med namnet Påminnelser. Och det är James Wood som delar med sig av sin syn på litteratur och kritik i boken med den talande titeln Så nära livet man kan komma. Det är skönlitteraturen, i Woods fall framförallt prosaberättelsen, som ligger så nära det verkliga och självupplevda man kan komma. Och kritiken, tänker jag, närläsningen, är kanske i sin tur det närmaste man kan komma litteraturen utan att skriva den själv. Madeleine Gustafsson, författare, översättare och mångårig kritiker i bland annat Dagens Nyheter och Bonniers litterära magasin, är en av de svenska litteraturkritiker jag under många år allra helst har läst. Och när jag läser den här samlingen, ett koncentrat av texter om såväl lyrik som prosa, påminns jag om varför. Det finns ett genomgående drag i Madeleine Gustafssons essayistik som jag skulle vilja beskriva som ett slags klarhet. Den rena tanken som löper genom texterna är tillgänglig utan att för den skull släppa intellektuell skärpa eller sky abstrakta resonemang. Och Gustafssons kritik är framförallt fri från allt koketteri, från allt positionerande av det slag som gärna frodas på kultursidor. Gustafsson är öppen inför varje text hon läser, men hon gör klart att det är just texten som är i centrum. Just därför fungerar också de recensioner och essäer som har några år på nacken fortfarande så bra att läsa. De är inte överlastade av tidsmarkörer. Förståelse är ett nyckelord som ofta återkommer i hennes texter, inte minst de som handlar om andra kritiker, som när hon skriver om Klara Johansson eller Gunnar Ekelövs kritikergärning i BLM. I en sammanfattande text om sin egen syn på litteraturkritik skriver Gustafsson om att kritiken talar igenom verket. Men då, skriver hon, menar jag inte att skriva om sig själv i andras förklädnad, utan att sträcka sin egen förståelse så långt den kan nå, kasta in sin erfarenhet i ständigt nya former, tänja den, se hur långt den räcker. Just det där sista tror jag också att den brittisk-amerikanske kritikern James Wood skulle skriva under på. Så nära livet man kan komma är en serie personliga betraktelser över samspelet mellan liv och litteratur. Han skriver: att läsa romaner är att oavbrutet röra sig mellan världsliga och religiösa tillstånd, mellan vad som kunde kallas skede och form. Romanernas världsliga vilja är att vidga och förlänga livet. Romanen är den stora handelsmannen när det rör sig om vardagslivets kredit och debet. Den omvandlar varje skede i våra liv till scener. James Wood är en av världens mest inflytelserika litteraturkritiker, och hans texter i framförallt The New Yorker har bidragit till stora internationella genombrott för författarskap som Karl Ove Knausgård eller Elena Ferrante. Han har så mycket rockstjärnestatus man kan få som litteraturkritiker. Men i sin syn på litteratur och kritik är han närmast en klassicist, med en gedigen bildning som genomsyrar det mesta han skriver. Att läsa och sedan skriva om det man har läst handlar till stor del om seende och iakttagelser. Att kunna lyfta ut detaljer. Wood ägnar ett kapitel i sin bok åt den noggranna iakttagelsen. Det handlar inte bara om att se och lyfta fram detaljer, det handlar också om att följa med dessa iakttagelser när de ändrar form och utvecklas till något annat. Att se att en yttre iakttagelse i litteraturen samtidigt kan belysa ett inre skeende. Att följa med. Att vara följsam. När Madeleine Gustafsson i en recension av Jean Rouds Des Hommes Illustrés analyserar bokens första mening gör hon det just så grundligt och följsamt. Scenen är kort och gott en man som har klättrat upp ett plåttak för att såga av några grenar som trasslat in sig i telefontrådar. Gustafsson kretsar först runt den yttre miljön i allt snävare cirklar, kommer sedan in på mannen, hans rörelsemönster och vad det säger om hans personlighet, för att därefter göra en snygg gir in på själva prosan. Den recensionen är skriven 1993. Sedan dess har det hänt en del på kultursidorna. Kritik har idag allt svårare att hävda sig när kulturredaktionernas uppdrag förändrats och vidgats. Kultursidorna håller på att förvandlas till förlängda ledar- och debattsidor där samhällsdebatt och krönikor prioriteras framför ren kritik. Jorden håller på att gå under så vi har inte plats för kritik just nu, sa en redaktör till mig. Och ja, vem är jag att komma och hävda litteraturens, språkets och kritikens egenvärde när apokalypsen är nära? Det ställs allehanda krav på skönlitteraturen idag. Den ska göra oss mer empatiska, den ska göra oss politiskt medvetna, den ska överbrygga klyftor och ge oss ett språk och den ska framförallt få oss att förstå samhället och verkligheten. Allt det där gör förstås skönlitteraturen och det är viktigt med sådana argument när klåfingriga politiker och andra beslutsfattare vill reducera skönlitteraturens roll i skolan eller på biblioteken. Men om det är något som Gustafssons och Woods kritikböcker gör så är det att påminna om värdet av den initierade ledsagaren. Den som låter oss glänta på dörren till det där vidunderliga som är litteratur. Den som värnar om litteraturen för litteraturens egen skull och inte för de eventuellt nyttobringande effekter den kan tänkas ha.
Det sa litteraturkritiken Anina Rabe. Och tidigare delar i serien Kritikismer hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på OBS. Och så en rättelse. I torsdags förra veckan så sändes en essä om klimathot, undergångsstämningar och saker som ändå blir bättre på jorden. Där sades att energianvändningen per capita i världen har fallit med omkring 25% sedan 1960-talet. Den här uppgiften gällde Storbritannien. I världen som helhet så har energianvändningen tyvärr ökat. Nästa vecka då börjar romanprisveckan här i P1 Kultur och varje dag så kommer du få möta en av de fyra nominerade författarna och höra Sveriges Radios lyssnarjury diskutera romanerna Helga av Bengt Olsson, Allätaren av Martin Engberg, Den första boken av Carolina Ramqvist och Tänkarens testamente av Jessica Schiefauer. Vem som får Sveriges Radios rompris 2025 avslöjas på fredag nästa vecka. Men, och det här är ju så himla kul, för redan ikväll så kommer en annan jury, Gävlejuryn, att rösta fram vem som får deras romanpris 2025 utifrån samma nominerade romaner som Sveriges Radios romanpris. Det här är helt på deras eget initiativ får jag nästan lägga till. Och de firar dessutom 10 år i år. Och i musikhuset i Gävle så finns Gävlejuryns ordförande Jan Erlandsson. Hallå där Jan.
Hallå, hallå.
Hej. Du, vad är det här? Ett eget romanpris som är baserat på vårat. Vad är det?
Ja, jag startade som sagt för 10 år sedan.
Ja.
Jag hade kontakt med Anna Tullberg, Jenny på Sveriges Radio,
ja.
Kultur. Och nej, min ambition var då att höja statusen, intresset för Sveriges Radios romanpris. För att jag märkte bland mina vänner att de inte knappt kände till, inte lyssnade på det. Ett sånt spännande program. Det var diskussioner och ville jag verkligen att fler skulle lyssna på.
Varför tycker du att det var viktigt att lyfta romanpriset?
Jag menar, finns det en sån satsning så ska ju vi då, lyssnarna, kunna ta oss till oss detta och lyssna på det och vara med. Det är det jag tycker. Och det är ett utmärkt exempel på just att sprida nyutkommen litteratur.
Mm. Och låt mig se nu då om jag har fattat det här rätt. Ni går utifrån samma nominerade böcker. Ni läser dem allihopa och diskuterar dem. Och sen så utser ni er egen vinnare.
Mm.
Ja. Ert program, jag hör att de repeterar där i bakgrunden. Vad är det som ska hända här?
Ja, just nu håller vi på då att aktualisera med 4 romaner när vi har haft ett litet kul jobb här med karaktärerna.
Vänta, aktualiserar, vad betyder det?
Ja, att komma ihåg vad som händer i den här, i de här böckerna. För att det är flera som har läst böckerna för kanske 3-4 veckor sedan. Mm. För att vi har ett system där vi byter böcker mellan grupperna då. Vi är 96 stycken.
Är ni 96 stycken?
96 stycken är vi, va? Oh. Det är lite mer än Sveriges Radio är.
Ja, det är fler än våran jury, det kan vi säga. Ja.
Ja, verkligen. Men vi delar upp dem då i 4 grupper och sen de här 4 grupperna då delas upp ytterligare 3 små grupper. Så det är 12 små grupper som har bokpraten om böckerna.
Och så har ni då det här evenemanget här nu på scen.
Ja, det här är ju finalen, vet du. Det är jätteroligt. Ja. Och vi är ju i ett fantastiskt hus här också med mycket musik här på kvällarna. Och fulla väggarna med planscher från tidigare uppträdanden. Så. Ja.
Men ni har stand-up, ni har samtal på scenen och så framröstningen då av 2 finalister och sen en pristagare. Mm. Är det alltid så här späckat i ert program?
Ja, det är det. Vi byter lite grann, vi förnyar oss. Det är så mycket kul att vara lite kreativ och hitta nya träffar, nytt upplägg.
Kommer det mycket publik?
Nej, det är bara vi medlemmar.
Jaha, det är bara
vi stänger dörrarna. Ja, det är för att jag tror inte att det är intressant för någon annan. För man måste ju ha läst med böckerna, varit med i diskussionen och leva med i själva tävlingsmomentet här också då.
Vilka är det som får vara med i eran jury då?
Ja, det får vem som helst vara.
Är det någon ansökningsprocess eller hur jobbar du?
Nej, från början vände jag mig till mina vänner då. Jag har en hel del skrivarcirklar och så att det var sådana som var med då. Men sen har vi gått ut i Gävle, kulturevenemang här i Gävle. Bland annat har Gävle haft 2 litteraturfestivaler. Och där fick vi många nya medlemmar.
Brukar det bli samma pristagare då som i Sveriges Radios romanpris i våran lyssnare jury? Eller hur går det?
Ja, om jag vänder på då ser jag att Sveriges Radio följer ofta vårt exempel. Vi har ju utsett vinnare 9 år och 16 gånger har vi haft samma pristagare. Trots, och det är lite spännande tycker jag, för det här, vi är ju då en 65 plus jury, va?
Mm.
Och trots att vi är just den generationen så har vi väljer vi samma pristagare, ofta samma pristagare som Sveriges Radios jury väljer, som är en helt annan åldersblandning och annan yrkeskategorier också, intressen. Så. Ja.
Hur länge kommer du hålla på med det här, Jan?
Du, det sista året jag körde nu.
Ja, det är det.
Det är mitt 10-årsjubileum. Men jag känner att jag kan inte förnya mig mer. Och jag vill, ska jag jobba med någonting så ska det ge mig mycket energi. Jag kan känna att jag som sagt kan förnya mig.
Ja, du, jag önskar dig en grandios final alltså. Tack så mycket. Lycka till ikväll.
Tack.
Jan Erlandsson som är ordförande i Gävlejuryn. Från och med måndag så är det alltså romanprisvecka här i P1 Kultur. Och redan imorgon så får du faktiskt möta medlemmarna i Sveriges Radios lyssnarjury.
Jag ställde om i min bokhylla ganska nyligen faktiskt, för det hade blivit en himla oordning. Jag försöker placera dem vad jag tror att de här författarna hade haft något utbyte av varandra.
Petkultur är slut för idag när vi har pratat om flickskap och dockteater. Producenter idag, Sara Ek och Saman Bakhtiari. Tekniker var André Ljungberg. Jag heter Lisa Wall.
Följ med ut i trädgården med Pernilla och John. Och det här ser de fram emot att ta tag i under året.
Nya växter. Vi har ju lite nya tomatsorter på gång.
Mm.
Man har odlat rätt länge nu, rätt många år. Så man vill gärna ha lite nya växter, nya perenner. Kan få nya klätterväxter. Hemma har jag en stor klockränka-satsning. Jag har typ 10 klockränka-plantor på gång. Som ska ha lite insynsskydd. Och klockränka vet man aldrig om man ska få blomma eller inte. Ibland ger de bara mycket blad och ibland ger de massvis med blommor. Så det är lite, det är en chansning alltid med klockränka.
Pernilla?
Vad jag ser mest fram emot? För mig känns det som jag säger samma svar som jag sa förra året och säkert året dessförinnan. Men i år ska jag få ordning på min egen trädgård. Så! ett evigt litet dilemma. Det är att jag vill så mycket men aldrig riktigt når hela vägen fram.
Trädgården med Pernilla och John hör du måndag förmiddagar och tar du med mobilen ut i täppan. Använd appen Sveriges Radio Play, klicka på kanaler, välj P1 och tiden som gäller för nya avsnitt är 10:55 måndag förmiddag. Står du och gräver just 10:55 på måndagen, ja då kan du ju lyssna vid ett annat tillfälle när du vill i appen Sveriges Radio Play. Trädgården med Pernilla och John.
Om det tipsade Eva Toivonen. Nu är klockan 4.
President Trumps besked att införa breda handelstullar kommer att drabba många svenska småföretag som exporterar till USA. Som Swedish Stockings, där Julia Galandari är försäljningschef.
Kommer egentligen inte som någon chock, så vi har ju redan tittat på liksom lite alternativa lösningar för om något sånt här skulle hända.
Företaget tillverkar modemässiga strumpbyxor av återvunnet material.
Så här är lite produktion och lite...
Företagets export till USA ligger årligen på runt 12 miljoner kronor, en dryg tredjedel av företagets totala omsättning. Planen är att i år växa ytterligare på den amerikanska marknaden. Så när USA och Donald Trump nu väljer att ta bort den tullfria regeln de minimis, vilket inneburit att mindre beställningsvaror kunnat skickas mellan länder utan tullavgift, blir det problematiskt att hålla priserna nere för kunden, menar Julia Galandari.
Antingen att man får ta lite smällen själv och dra ner vår egna marginal, eller så får man lägga det lite på vår slutkund, vilket inte är helt populärt kanske.
Reporter Alexander Jakobsson. Under pandemin gjorde 4 nätläkarbolag upp om att inte konkurrera om potentiella kunder som googlade på företagens namn. Nu ska 3 av företagen betala mångmiljonböter, skriver Göteborgsposten. Men Kry, som tog initiativ till överenskommelsen, slipper böter eftersom det var de som anmälde det till Konkurrensverket. I Sydkorea väntas inom kort domen i riksrättsprocessen mot president Yoon Suk-yeol, som mycket kortvarigt införde militärt undantagstillstånd i december. Det är landets konstitutionsdomstol som avgör om han ska återfå makten eller avsättas helt. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Louise Epstein med gäster funderar strax över om man kan förbereda sig för döden och hur man i så fall gör. Efter det här.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Hur kan man hantera relationen till syskon som kontrollerar omsorgen om en sjuk förälder när man själv vill bidra men inte kan vara fysiskt närvarande? Hur kan man finna fred i en situation där ens vilja att hjälpa möts av krav och utestängande och samtidigt se till att föräldern inte blir lidande?
Kan man ge en trisslott till en person som har en allvarlig sjukdom och ligger för döden?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Vi finns året runt på webben och i appen Sveriges Radio Play. Och i radion hörs programmet varannan vecka, söndagar klockan 5. Välkommen att lyssna på Allvarligt talat i P1.
Rent statistiskt så har jag nästan 30 år kvar att leva. Men döden kan också komma oväntat redan idag. För flera år sedan så berättade jag för mina barn hur jag vill bli begravd. Och jag har också upprättat dokument så att det inte ska finnas några juridiska oklarheter. Men ibland så undrar jag om jag borde göra något mer. Hur förbereder man sig för döden på bästa sätt? Och för vems skull ska förberedelserna ske? Det här är förmiddag med mig, Louise Epstein. Välkomna och var med. Välkommen Ann Heberlein, författare och teologie doktor i etik. Hej.
Hejsan.
Hur har du förberett dig för döden?
Ja, hur jag har förberett mig för döden. Jag har väl gjort ungefär samma saker som du, pratat om min begravning och så vidare. Men jag har faktiskt gjort ytterligare några saker. Jag tror att förberedelse inför döden handlar inte bara om min egen död utan också om de som blir kvar. Så därför har jag skrivit varsitt brev till mina barn.
Har du gjort det redan? Där.
Det har jag gjort. Som du säger så kan ju döden komma oväntat och jag tror att ett sådant brev är ännu viktigare om döden kommer oväntat. För om du dör i hög ålder efter en längre tids sjukdom, då har du förhoppningsvis haft möjlighet att ha en hel del samtal med dina närmaste och kanske reda ut saker och berätta saker och så vidare. Det finns saker som bara en mamma vet om sina barn, tänker jag. Och sådana minnen som kan vara viktiga att ha kvar på något sätt. Så därför så har jag skrivit 3 sådana brev.
Och vad kan det vara för några minnen som du vill att dina barn ska ha med sig när du inte längre finns?
Ja, men det kan handla om hur det kändes när jag väntade honom eller henne, vilka förhoppningar jag hade. Den sortens saker som kanske har berättats för barnen, kanske till och med många gånger, men som ändå faller i glömska. Det tänker jag på nu när mina egna föräldrar är i en hög ålder, att fråga om sådana saker. Min mormor som är borta sedan några år, där finns det saker som jag tänker, varför frågar jag inte om det och varför fick jag inte veta det och så vidare. Mm. Så de frågorna man själv har haft om sina anhöriga och det ens eget tidiga liv som ens anhöriga vet mer om än vad jag själv vet. De kan man ju ha med sig i bakgrunden om man skriver ett sånt här brev, tänker jag.
Men hur är det möjligt att förbereda sig för någonting som vi inte vet särskilt mycket om?
Frågar du mig så tror jag att det är nästan omöjligt. Nu talar jag mitt bakgrund av att jag har en kristen tro. Och då finns det ju en förtröstan på att döden inte är slut. Att döden är slutet på detta livet, men det är början på något annat. Så döden för mig i en kristen kontext är ju en övergång till ett annat tillstånd, kan man säga. Mm. Men det gör ju inte det mindre skrämmande faktiskt, därför att det är ju ändå... Det är ändå okänt. Ibland talar man ju om sjukdomen som ett väntrum där man sitter och inte vet när jag ska borda planet och vilken destination jag kommer hamna på. Och det tycker jag är en ganska bra bild av döden, att den är ju okänd och många av oss tenderar att tycka att det okända, det vi inte kan kontrollera, är ganska skrämmande.
Välkommen Peter Strang, professor emeritus i palliativ medicin vid Karolinska institutet i Stockholm. Hej.
Hej.
Hur önskvärt är det att försöka förbereda sig för döden? Vad tycker du?
Jag tycker att det är viktigt, men kanske inte på det sätt som folk alltid tänker, att det är väldigt konkret kring döden, utan det vi vet och det som verkligen också är min erfarenhet, det är att man dör som man har levt. Så att om man har levt ett bra liv så blir också döden bättre och lättare. Och det jag menar det är att vi lever ju på ett väldigt speciellt sätt när vi är mitt i livet. Vi vet egentligen vad vi tycker om, vad vi borde göra, men vi ska göra det sen tycker vi, och väldigt mycket sen. Och jag tror att om vi istället tänker på vad vill jag hinna i år 2025 som jag faktiskt gör, om man har haft chanser och man har tagit dem, så är man nöjdare också i livets slutskede, och då är det mycket lättare att dö. Så jag tycker att förberedelsen handlar om livet väldigt mycket.
Men vilken plats tycker du att förberedelse för döden har i vår tid, oavsett om det handlar om livet eller om det handlar om döden?
Väldigt lite egentligen, för att när man sedan väl är i livets slutskede så då är det väldigt lite sånt som man pratar om. Och det här är synd, därför att det här är ju en av de viktigaste men samtidigt svåraste delarna i livet, så att man behöver ju stöd i de här frågorna. Mm. Men ändå, liksom, jag har jobbat mycket med döende, och en sak som man inte tänker på som är viktigt för att man ska klara av att dö, det är vardagen och det är normaliteten. Jag minns en gammal dam som jag skötte i hemsjukvård, och jag frågade liksom vad som var viktigast just nu, för att hon var 85 och hon hade en del symptom och så. Och så blir svaret egentligen, det som är viktigast för mig just nu, det är vardagen, det är måndag morgon. Och jag frågade, men varför är måndag morgon viktigast? Och då sa hon, ja men du vet, om det är måndag morgon, då är det vardag. Och då har jag en lång frukost med min gubbe, vi läser tidningar och dricker kaffe. Och sen byter vi delar och så dricker vi mera kaffe. Och då är livet som bäst. Mm. Och dessutom, sa hon och pekar mot mig, dessutom doktor Peter, som hon alltid sa, är det inte så att man dör enbart en gång? Ja, så det stämmer bra. Ja, men då är ju